den här kvällen. Att vi inte längre är slavar. Vi har fått barnaskapets ande som ropar Abba Fader. När din ande verkar så går vi från härlighet till härlighet och återspeglar dig, konungarnas konung och herrarnas herre. Och vi älskar dig. Och vi ber att din härlighets närvaro ska flöda starkt den här kvällen. Och vi ska kunna stå på helig mark och känna tryggheten i våra hjärtan. Att ingenting skiljer oss från din kärlek. Inga makter i höjden eller i djupet. Inget som är skapat. Inga tronänglar som har lämnat den himmelska världen. Inga furstar, inga väldigheter. Inte ens döden kan skilja oss ifrån dig. För vi har redan gått från död till liv. Och vi lever i dig nu, Jesus, för att förhärliga dig. Och följa dig och tjäna dig. Och springa vårt lopp. Och bevara vår tro. Och ta emot segerkransen. Din härlighet segerkrans. För vår kallelse till himlen. Och vi är medborgare i himlen. Och vi är främlingar här på jorden. Vi är pilgrimer. Men vi är hemma i din församling. Där hör vi hemma. Där har vi vårt hem i ditt hjärta. Och jag ber här att den här församlingen ska få bli det här hemmet. Platsen för din härlighet. Där människor ska växa och mogna. Kunna sändas ut till en sargad värld. Med evangelium som är din kraft till frälsning. Och vi skäms inte för evangelium. För det är din kraft till frälsning. Först och främst för juden. Sen för greken. Och vi tackar dig, Jesus. För din kärlekssmörjelse. Bara flöda. Bara flöda. Tack härliga lovsångare. Visst är det härligt med lovsång. Vi älskar lovsångar. Man känner att det blir inte bara en tron i ens eget hjärta. Utan det blir en tron som upprättas ibland oss. Så Herren kan få verka i det kollektiva. Så vi kan få en kollektiv upplevelse av Guds härlighet. Och det är viktigt i Guds församling. Tack för att jag har fått komma. Nu har det gått 20 år. Är det några som var med mig på Bläckehöjden? Heter det Bläckehöjden? Blackstahöja. Blackstahöja. Var det några som var där? Några stycken var där. Visst hade vi det härligt. Och det var ganska många härliga vänner från 82 eller 81 eller vad det var som var med Kjell Halltorp när vi hade den stora sporthallen och hade flera tusen människor där som bara prisade Herren. Och när jag var där och predikade nu nära Arendal, då kom det ungdomar som, ja ungdomar, de kanske var nästan i 30-årsåldern som sa att när de var 5-6 år blev de fyllda av helig ande. Och nu tjänar de Gud. Just i de mötena. Så att jag tänker ibland så här i evigheten. När alla har kommit hem. Då ska vi få höra vad det betydde. Att du och jag sa ja till Jesus. Vi ser inte allting här i tiden. Och vi möter inte alla människor som har blivit förvandlade. På grund av att du och jag sa ja till Jesus. Men i evigheten. Då ska vi dricka himmelskaffe. Och då ska vi ha det riktigt mysigt. Och då ska vi få berätta. Och då ska minns du den gången? Och då mötte jag ju Gud. Och jag blev frälst. Och jag blev andedöpt. Och jag blev förvandlad. Och så får du och jag liksom se vad det betydde. Att du och jag sa ja till Jesus. För ibland säger mörkets makter att det har ingen betydelse. Det som du är och det som du gör. Men det har ofantligt stor betydelse. Det är inte alla som står på plattformen. Det är bara få människor som ska stå på plattformen. Och vara de här tjänstegåvorna som rustar Guds folk. Men jag tycker att kanske 95% av alla troende. De ska vara där ute bland människorna som inte har hört evangelium. Härligt att vara här. Och jag blev så uppmuntrad. Jag tänkte, nu säger de, nu ser du så gammal och sliten ut. Nej, jag trodde inte det. Förra året firade jag 40 år i heltidstjänst. Och i år så firade vi 30 år i arken. Och vi sa så här, vi hade en jubileumsbok som vi kallade Tack Jesus för din trofasthet. Och jag tänkte jag ska plantera in lite grann av det i era hjärtan. Så ni ska veta att Gud är trofast. Det som han har planterat i era liv och i församlingens hjärta, det vakar han över. Och så låter han höstregn och vårregn flöda in i era liv för att ni ska kunna gensvara och fortsätta att gensvara. För vi springer inte 60 meter i anden, vi springer maraton. Och den sista sträckan ska bli den bästa sträckan. Den sista sträckan i livet ska bli den bästa sträckan. Vi ska inte som Salomo falla på målsnöret, han som hade sett Guds härlighet. Vi ska inte som Saul tappa smörjelsen, utan vi ska gå i mål med ett fullbordat lopp. Men bevara tro. Och så ska vi få segerkransen som aldrig någonsin vissnar. Jag hoppas jag kan vara till välsignelse de här dagarna. Kan jag välsigna er och stödja er. Och så att just ni kommer från många olika församlingar. Men att ni ska kunna vara trogna den himmelska visionen på den plats där Gud har planterat er. Och det tycker jag är viktigt, att man får den här trofastheten. Och då blir pastorerna också lyckliga. De känner den där tryggheten att de är 70 som Moses hade. Och de här diakonerna som apostlarna hade, som kunde gå ner vid borden. Och det här ger en trygghet för församlingsväxt, när man känner att det finns en trogen skara som bär visionen, inte bara då och då, men som bär visionen för församlingen i sitt hjärta. Och jag läste visionen här när jag kom in, och den ska jag bedja för imorgon väldigt mycket. Mina medarbetare packade en hel väska som jag har dragit på. Jag tror den vägde 20 kilo. För de tyckte att nu ska jag få välsigna. Och om ni vill handla något i kväll då, så får ni göra det med bankterminal. Vi kommer att ordna en bankterminal. Annars kan du få faktura och du får göra som du vill. Men jag har tagit med lite böcker på norska. Men det är min senaste bok, inte min sista bok. Vi håller på att skriva en ny bok också. Den här boken har jag jobbat med i 7 år. Och jag har tagit masterexamen i österländsk andlighet. Med taoismen, hinduismen, buddhismen. Det var så fruktansvärt jobbigt. Så jag skulle önska att ni slapp det. Så därför har jag gjort en bok så ni ska slippa studera de här ämnena. Och så har jag skrivit en bok där jag jämför den österländska andligheten, yoga, mindfulness, tantra och mantra och allt vad det är, med den kristna tron. Och sen har jag skrivit en del i boken som ska motivera dig att aldrig gå in i det här. Min mamma är same och jag har vuxit upp i det här samiska och okulta. Jag mötte det okulta också som alldeles nyfrälst. Då jag blev diakonissa i Lutherska kyrkan 1973. Var jag diakonissa i Lutherska kyrkan. Och då, jag älskar retriter. Jag verkligen älskar retriter. Jag utbildade som retritledare också. Och så åkte jag på en retrit. Jag var alldeles nyfrälst. Och det var en jätteduktig präst där som talade om bön. Och så sa han så här, att vi kan använda österländska metoder. Till exempel zenbuddhismen, eller mindfulness pratar man inte om på den tiden. Men zenbuddhismen. Och använda teknikerna. Och genom de här teknikerna komma närmare Gud. Och han var väldigt övertygande. För han var duktig, han var teolog och jag var ju nyfrälst. Jag hade ju inte knappt läst Bibeln, fast jag var utbildad diakonissa. Men det utbildade jag mig ett halvår efter jag hade blivit frälst. Så jag hade inte läst Bibeln ännu helt och fullt. Men jag visste i alla fall att jag kunde böja mina knän. Så jag gick till det här lilla rummet som vi hade på retreatcentret. Och så böjde jag mina knän. Och då hörde jag Guds röst. Jag älskar Guds röst. Jag vet, när Herren talar så är det en ljuvlighet, en härlighet. Det är så vederkvickande. Och jag böjde mina knän och så hörde jag Jesus säga. Linda, sa han, du ska aldrig någonsin gå via en annan religion för att lära känna mig. Jag ska lära dig att bedja. Jag ska lära dig att bedja. Och Jesus förde mig in i det här fördolda rummet. Det här som han hade tränat i 30 år. Att vara inför Guds ansikte. Att få en frid på insidan, en vila på insidan. Och han övade med att lägga kroppen på altarplatsen. Att läsa Bibeln på ett nytt sätt. Jag fick den där mötesplatsen med himlens Gud. Och sen ha fokuset på Jesus. Och det har jag haft under alla de här åren. Det har varit så många vindar, så många läroströmmar, så många saker. Men jag mötte Jesus. Och jag älskar Jesus. Och jag följer Jesus. Och jag önskar att vara trogen den himmelska visionen. Så den här halvjobbiga boken då. Du kan ju se längst bak vad jag har suttit och läst. Men den är inte jobbig när du läser den, utan känner du smörjelsen. Men att läsa buddhismen, taoismen, hinduismen, det var jobbigt. Och sen fick jag också hjälp från Uppsala. Vad fick jag i halsen nu? Så fick jag hjälp från Uppsala universitet så att jag skulle ha verkligen rätt, att jag hade skrivit på rätt sätt. Så den är jag med mig på svenska. Jag försöker få ut den nu på norska så vi får se hur det går. Sen jag var det på Bläckehöjan. Heter det Bläckehöjan? Då hade jag med mig en lovsångsskiva. Den här är väldigt annorlunda. Vi ska nog inte ge ut sådana här skivor, tror jag, i framtiden. Men jag ville göra den här skivan. Och jag är producent för den. Och det är massor med tungotal. Det är lovsång, tungotal, flödesbön, det profetiska ord där. Ett flöde i den heliga ande. Och det blev en sån lång lovsångsskiva så det blev 2 CD-skivor. Men tanken är att man ska bara ligga i Guds närvaro. Bara flöda med den heliga ande. Gå in för Guds ansikte. Och låta det här profetiska gå djupare in i ens hjärta. För att Gud hinner inte göra så mycket på ett kort möte. Alltså nu ska vi kanske hålla på 2 timmar. 3 timmar kanske. Men man behöver ibland 10 timmar. Att stanna kvar till den heliga ande smälter på insidan. Vi står på helig mark. Och jag kände ikväll när jag stod här så kände jag att det här är helig mark. Det här märkte Salomo när han skulle in och inviga templet att det var helig mark. Och det märkte också ledarna och prästerna. Det var helig mark. De kunde inte bara gå in och riva av någonting. De kunde inte bara gå in och bedja sina böner. De kunde inte bara gå in och inviga saker. De föll på sina ansikten. För det var helig mark. Och Guds härlighet uppenbarar sig. Och det står i Bibeln då att Herren började tala. För när vi är på helig mark, då talar Gud. Och vi längtar ju efter att Gud ska tala, eller hur? För församlingen, för våra egna liv, att Gud ska tala. Och Herren talade på helig mark och han sa att här ska jag uppenbara mitt namn. Här ska jag uppenbara mitt hjärta. Och här ska jag uppenbara mina ögon. Ikväll ska vi fokusera på hjärtat. Men hans namn. Hela gamla testamentet uppenbara från text till text. Hans namn, Herren läkaren, Herren försörjaren, Herren friden, Herren beskyddet. Allt det här som Gud har lovat uppenbaras i Jesus Kristus. Hans namn är över alla andra namn. Ja, jag tjänar Herren i 40 år. Jag är helt övertygad om att alla sjukdomar är besegrade. All smärta. Allt lidande har fått böja sig i det namn som är över alla andra namn. Inte som en teknik, men som en person. Och Jesus säger, när 2 eller 3 är samman i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och ikväll är Jesus här. Och jag ser redan nu att alltså sjukdomar har bara böjer sig. Därför det här namnet. Det har jag inte lyft upp, det är Gud som har lyft det. Jag säger bara Gud, det här namnet som du har lyft är över alla andra namn, alla tungor, alla diagnoser, all schizofreni, alla psykoser, all cancer, allt lidande har böjt sig redan i det här namnet som är över alla andra namn. Han ska uppenbara sina ögon så vi kan se genom hans ögon. Vi lever i en väldigt orolig värld. Jag reser över hela världen i många, många olika länder. Och jag märker att det är farligare. Det är mera oroligt, det är mera krig, det är mera nöd, det är mera hårdhet. Mera grymhet. För 30 år sedan mötte jag inte barn som var våldtagna. Idag möter vi barn som är våldtagna. Småbarn som är våldtagna. Det såg vi inte förr. Man ser att de här, det här miljöförstöringen och allt som händer i de här väderleksförändringarna påverkar länder på ett sätt som det inte gjorde tidigare. Men vi måste se med Guds ögon. Mörker övertäcker jorden, men över dig ska Guds ljus gå. Och folken ska vandra i det här ljuset. Och vi behöver se genom hans ögon. Vi måste se bortom. Vi måste se vad hans tankar och planer och drömmar är. Inte bara för våra egna liv, utan för församlingen, för nationerna och för landet. Hans ögon och hans hjärta står på helig mark. När Mose skulle komma ut i tjänst så säger Herren till honom: du står på helig mark, ta av dig skorna. Därför tjänst måste utgå ifrån kärleksrelationen. Vi gör inget arbete, vi tjänar Jesus. Jag märker ibland att människor blir utbrända, förkunnare blir utbrända. Jag frågar dem: vad håller du på med nu? Var inte du förkunnare? Var inte du lovsångare? Ja, jag har lämnat det där. Det blev för jobbigt. Man börjar se på att tjäna Herren som ett arbete, som en verksamhet. Men jag ser det som en kärleksrelation. Varje dag så tänker jag stå på helig mark. När jag ber för eleverna, när jag predikar i Filippinerna eller Israel. När jag flödar i flödesbön i helande tjänst, så tänker jag: jag står på helig mark. Jag står på helig mark. Jag tar med skorna. Det här kan inte jag, det här kan inte du. Vi förmår inte det här, men allt förmår vi honom som ger oss kraft. Och ser vi inte att vi står på helig mark, då blir vi utbrända. Då tänker vi: ja, men det är min doktorsgrad, det är min livserfarenhet, det här som hjälper mig. När jag är svag så är jag stark. När jag står på helig mark så vet jag att allt med tjänst och utrustning, det handlar om Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jag står på helig mark. Och Moses fick lära sig det här. När konflikterna kom, när attackerna kom, när folket knotade, då visste han hur han skulle göra. Han föll på sitt ansikte. Han visste: jag står på helig mark. Det här klarar jag inte av, det här förmår jag inte. Hur ska jag kunna ta in det här jättestora folket in i löfteslandet? Men han minns, han stod där ute på hedmarken. Och så kom Guds härlighet i form av en låga i en buske. Och han visste: jag står på helig mark. Och jag känner att det här kommer att hända ut över världen. När ledare förstår: jag står på helig mark. Då blir Jesus den som får träda fram. För vi predikar inte oss själva. Vi predikar Jesus och oss själva som tjänare till konungarnas konung och herrarnas herre. När Josua skulle strida, kommer ni ihåg det? Han stod utanför Jeriko. Fick han se en jättestor ängel. Och han frågar ängeln: är du med dem eller med oss? Då svarar ängeln att han är överängel över Herrens här. Han är inte på den nivån, så jag är med dem och inte med dem. Och just står på den här sidan. Jag är överängel till Herrens här. Ta av dig skorna. Och du står på helig mark. Vi kommer att få strida i anden på ett sätt vi aldrig har gjort förut. Vi kommer att strida i vård och omsorg. Vi kommer att ändra lagar. Vi kommer att bryta igenom profetiskt. Men vi kommer inte att strida med mänskliga vapen. Vi kommer inte att strida med mänskliga tillhyggen. Vi strider inte mot kött och blod. Vi strider mot furstar, väldigheter och herrar i den här världen. Vi står på helig mark. Och vi måste tänka på det när vi möter politiker. När vi möter människor som är aggressiva. När vi möter förföljelse. Vi står på helig mark. Vi för Herrens krig. Och vi ska inte ha blod på våra händer. För vi ska bygga Guds härlighet i den yttersta tiden. Det här har jag tänkt på alla de här 40 åren. Jag vill inte en dag när härligheten ska flöda fram. När Herren ska upp. uppenbara sin härlighet. När Jesus ska komma på himmelens skyar. Där vi kommer att få se en härlighet i tider som kommer. Så jag tror aldrig vi kan tänka oss och ana det. Gud håller på att förbereda oss för under och tecken. Att döda ska uppstå. Vi kommer att få se något genombrott i sjukvården. Där det demoniska krafter släpper för svårt psykiskt sjuka människor. Där tvångstankar och ångest kommer att brytas ner. Och då måste du och jag veta. Vi står på helig mark. Vi står på helig mark. Och vi måste, för den här härligheten blir så stark. Och då vill inte jag att Herren ska säga, Linda, du kan inte vara med i det här. För du har för mycket blod på dina händer. Du har stridit i köttet. Du har gjort olika saker. Och jag känner Herren kallar in oss i helighet. Helighet i tillbedjan. Helighet i lovsången. Helighet i tjänsten. Helighet i den andliga krigföringen. Och vi kommer att få se. Jag bara känner i andan. Wow, en härlighet. En helighet som det här landet inte har sett. Som Sverige inte har sett. Som världen inte har sett. För Herren kallar in oss i sin helighet och i sin härlighet. Och därför ska vi tala om hjärtat ikväll. Jag har 5 bibelställen. Jag är ju bibellärare. 5 bibelställen. Och det första bibelstället ska jag bara citera. Det är från Ordspråksboken 4. Där det står så här, framför allt som ska bevaras är hjärtat. För därifrån utgår livet. Framför allt i ditt och mitt liv måste vi bevara hjärtat. För det är därifrån livet utgår. Och Jesus säger, det ska bli en källa i dig med levande vatten som ska strömma fram. Och blir hjärtat förorenat, blir hjärtat intaget av krafter och makter och oro och andra saker, då kan inte den här källan flöda, för du och jag kan inte ge det vi inte har. Framförallt som ska bevaras är det hjärtat. Och när de frågar Jesus, vad är det högsta budet, vad är det största budet, då säger Jesus så här, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta. Hela ditt hjärta. Med hela din själ. Alltså själen ska älska Gud. Vi ska älska Gud med våra känslor. Vi ska känna Guds kärlek i våra känslor. Vi ska älska Gud med vår vilja. Så vi kan säga som Jesus sa. Att göra Guds vilja, det är min mat. Jag söker inte min egen vilja. Jag söker hans vilja. Vi ska älska Gud med hela vårt tanke. Människor idag är så plågade i sitt tankeliv. Och det är därför som vi ser det här okulta väller fram i vård och omsorg och skola. Därför att vi har plågoandar som är utgjutna ut över hela världen. Och människor, fast vi har det så bra i Norge och Sverige och Finland, så äter 1000 och åter 1000, upp till 1 miljon människor i våra länder psykofarmaka för psykisk ohälsa. Men vi ska älska Herren med hela vår själ. Så hela vår själ ska bli genomsyrad av Guds närvaro. Så det inte ska finnas någon plats för något mörker. Och sen ska vi älska Herren med all vår kraft. Och då säger han inte, du ska ha jättestor styrka. Du ska älska dem med den lilla kraften som du har. Även om det är pytteliten kraft. Så du säger, jag har så ringa kraft. Då kommer han med sin stora kraft. Och så flödar han in i din lilla kraft. Och jag känner när åren går så får jag förnya styrka. Får förnya styrka. Och jag vet att Guds ord är sant som säger att han ger en trötte kraft. Han ökar en modlös styrka. Så vi kan färdas framåt utan att bli trötta och utan att bli uppgivna. För det finns en källa som flödar från himlen in i våran ande. Och det är därför som Jesus säger, hjärtat är samma ord som anden. Vi ska titta på det här nu ikväll, för Gud är så trofast. Men det finns liksom ord som han säger, för jag märker det finns så mycket oro och så mycket bekymmer. Därför är det, sjukdomarna ökar. Nu håller jag på med en kvinna som bara skriker i telefonen av ångest. För hon har fått borrelia i hjärnan. Bara skriker av ångest. Skriker av ångest. Men jag vet att hans namn är över borrelia. Hans namn är över varje sjukdomsmakt. Men vi måste bevara hjärtat. Lyfta blicken. Och då ska jag börja läsa ifrån Johannes evangelium kapitel 14. Det är en fantastisk text det här. Det Jesus säger, låt inte era hjärtan. Låt inte era hjärtan, står det så i norska bibeln. Han säger, gör inte det här. Låt inte era hjärtan. Ni måste skydda era hjärtan. Låt inte era hjärtan oroas. Låt inte era hjärtan oroas. Jag tycker jag möter så många oroliga kristna. Så många kristna som har bekymmer. Så mycket nöd som ältras runt. För det finns väldigt mycket nöd i den här världen. Och det finns väldigt mycket anledningar till oro. Det är inte så att Jesus säger det finns ingen oro, det finns inga stormar. Men en sak vet jag, han är med mig när jag kryssar på mörkt hav. Med stora vågor och mörker så är han med mig. Aldrig lämna mig, aldrig överge mig. Därför kan jag dristigt säga, han är min hjälpare. Låt inte ditt hjärta oroas. Låt inte ditt hjärta oroas. Låt inte ditt hjärta oroas. Vi måste tala till vårt hjärta. Du får inte öppna upp för oro. Låt inte ditt hjärta oroas. Vi måste tala till vårt hjärta. Och när Jesus säger de här orden så kommer han också med lösningar. Han säger, tro på Gud och tro också på mig. Tro på Gud. Tro också på mig. Så han kommer med lösningarna. Vad vill han säga här? Han vill säga att han är mäktig att hjälpa oss. Han är mäktig att ge oss råd och lösningar och vägledning och kraft och läkedom. Så vi kan stänga till för oro. Tro på mig. I Hebreerbrevet 11 så står det att tro är en övertygelse om det vi hoppas. Det är en visshet om det vi inte ser. Vad är vi övertygade om? Vad är vi vissa om? Att han är med oss alla dagar intill tidens ände. Han ska aldrig någonsin lämna oss och aldrig någonsin överge oss. Och det gör att du och jag kan börja leva utan oro. Jag talar till dig ikväll. Därför att om oro fyller våra hjärtan så förlorar vi kraft. Inspiration och kreativitet. Vi förlorar kraften också i bönen. För du och jag är kallade att kalla på de ting som inte finns så som de fanns. Därför att vi vet vem är han som har gett löftet. Vi kan inte tro på vem som helst. Vi måste veta vem är Jesus. Vem är fadern? Och när lärjungarna frågar Jesus så här. Vem är fadern? Vi måste få se fadern. Då är vi nöjda. Men Jesus säger, om ni har sett mig så har ni sett fadern. För Jesus uppenbarar allt vad fadern är. Hela Guds hjärta. Alla Guds gärningar. Så när Jesus säger, tro på mig, så vet du och jag att han har segrat över döden. Han har segrat över omständigheterna. Över andemakter. Han är segraren från Golgata. Så när han säger, låt inte ditt hjärta oroas. Då vet vi att han har omsorg om oss. Så i Matteus evangelium, jag älskar, det här har jag läst så många gånger nu. Att ta in det i mitt hjärta. I Matteus evangelium så finns de här orden från kapitel 6 och versen 29. Nu är det Jesus som talar. Sen ska vi titta på vad apostlarna säger. De är väldigt duktiga på att hålla sig till vad Jesus säger. De citerar Jesus. För de har fått erfarenhet. Av att leva med honom. I de mest fruktansvärda omständigheter. Så hade de ingen oro. Tänk Paulus och Silas mitt i midnattstimmen. Kommer ni ihåg det? Rivna och slagna och piskade. Var de längst ner i fängelset. Men de visste. Han har omsorg om mig. Och mitt i midnattstimmen. Så sjunger de och prisar den levande guden. Och fängelsets grundvalar skakade. Och portarna öppnar sig. Och fängelsedirektören blir frälst och döpt. För de visste. Gud har omsorg om mig. Om inte vi vet de här grundläggande sanningarna och talar in dem i vårt hjärta, så kommer vi ständigt att få problem med oro och bekymmer. Och oro och bekymmer har alltid sin näring ifrån mörkret, medan tron får sin näring från Jesus, Guds ord och Guds löften. Och vi måste veta att vi måste ösa ur en sann källa. Vi kan inte ösa ur alla prognoser och allt som händer över världen och alla krig och alla terrorister och allt våld och alla tsunamis och allt lidande som finns i världen. För då går du och jag under. Vi måste ösa ur den sanna källa. Ur trons källa. Gud kommer aldrig att lämna dig och överge dig. Och då säger Jesus så här, han säger så här: bekymra dig inte för ett liv. Alla människor har ju bekymmer för sitt liv. Därför de här basala, grundläggande behoven måste ju mötas. Vi möter människor som inte har någonstans att bo. Barn som vi hittar i soptunnan. Människor som har förlorat allt i översvämningar. När jag var i Norge sist, så berättade jag att jag nyligen hade varit i Filippinerna. I Tacloban. 40 000 hade drunknat. Det var som fruktansvärd nöd. Så att när jag skulle predika på ett möte så hörde jag inte min röst, för alla grät. Men jag visste att Herrens ande skulle tala in i deras liv om sin trofasthet, sin kärlek och sin omsorg. Herren säger: bekymra dig inte för ditt liv. Vad ska du äta för någonting? Vad ska du dricka för någonting? Vad ska du bo någonstans? Jesus säger: det här frågar hedningarna efter. Och vi är inte hedningar. Därför hedningarna har ingen Gud i den här världen. Men vi har den himmelske fadern som har omsorg om oss. Och vi måste tala till våra hjärtan. För om vi inte talar till våra hjärtan, då begränsar vi Gud, vänner. För Gud kommer att tala stora saker till församlingen. Han kommer att säga: det här ska ni göra. Det här ska ni få vara med och förverkliga. Ni ska till de här missionsmarkerna. Det här, ni ska kanske öppna helande center här. Mirakel kommer att ske. Och då våra hjärtan är fyllda med oro, kommer vi att tänka: vi har inga pengar. Vi har ingen personal. Vi har ingen kraft. Vi har ingen utbildning. Och så säger vi: Gud, du får ta någon annan. Men när våra hjärtan är fyllda med förväntan och förtröstan, att han har omsorg om våra liv. Och så säger Jesus till lärjungarna: titta nu på liljorna på marken, hur vackra de är. Och de har inte ens förtjänat det. De har inte jobbat för att bli så vackra. Titta på fåglarna som flyger på himlen. De har inte skaffat lador och de har inte sått och de har inte skördat. Och ändå har jag omsorg om dem. Och ni ska veta, säger Jesus, att ni är mycket mer värdefulla. Jag tror ibland att mycket oro har att göra med att du och jag känner oss värdelösa. Och det här älskar djävulen, vet ni det? Att säga: vad ful du är. Vad misslyckad du är. Du kommer aldrig kunna bli använd av Gud. Ser du inte vad de mobbade dig i barndomen och stötte ut dig på arbetsplatsen? Och minns du den där ledaren som svek dig? Du har inget värde. Men du är så värdefull. Och jag tror att oro handlar mycket om att vi känner oss värdelösa, förkastade, ensamma och osedda. Men den helige ande säger: innan du knappt var formad såg jag dig i moderlivet. Och alla dina dagar är skrivna i livets bok. Herre måste plantera in sitt ord i vårt huvud och i vårt hjärta. Du är värdefull. Du är så värdefull så att du behöver inte tänka på vad du ska äta och dricka och det här. Det tänker inte jag på. Jag tänker att jag ska tjäna Jesus. Jag ska älska Jesus. Det är i mitt hjärta. Och när jag var ung och var med Jesus folk så sa jag: bara jag får tjäna dig Jesus kan jag bo bakom en gran. Eller i ett tält och äta knäckebröd hela livet. Jag har aldrig svikit mig. Av tiden när jag inte haft så mycket. Men Gud har bara låtit sin nåd flöda över mitt liv. För jag kände de här orden som jag fick när jag var ung: sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Vem är hans rättfärdighet? Det är Jesus. Då ska allt det andra falla över dig, komma dig till del. Så du blir fri på något sätt och inte hela tiden tänka: hur ska jag göra med min bil och mitt hus och allt det? Det upptar det. Utan det som är på Jesu hjärta ska uppta dig. Det som han drömmer, det som han planerar, det som han vill göra, det ska uppta ditt hjärta. Och jag tycker det är lite tråkigt ibland med kristna som bara pratar om vad de ska köpa för någonting. Och nya Ikea-köket och nya bilen och nya hyttan. Det är okej. Men jag tycker om att vara med kristna som säger: vad har Jesus sagt? Vad har han i sitt hjärta? Vilka drömmar har han? Vad vill han göra genom mitt liv? Men om jag hela tiden är upptagen med det materiella, det naturliga, så kommer oron att fylla mig, och så tänker jag, jag ska tjäna Gud när jag blir äldre. När firman går bra. Eller när mina barn blir vuxna. Eller när jag får bättre ekonomi. Vi ska tjäna honom hela tiden. I alla livets omständigheter ska vi tjäna Jesus. Och Jesus säger, ni är så värdefulla. Så att det är de här som tror att de inte är någonting, som inte har något värde. Det är de som hela tiden måste fixa saker. Men du och jag ska få allt via bön. Genom kärleksrelationen. Vi kan göra våra önskningar kunniga. Vi kan berätta för Gud vad vi önskar utifrån hans ord. Och berätta för honom. Det här önskar jag mig. Genom bön och åkallan och tacksägelse. Men Jesus säger. Ni måste veta. Att inget gott kommer med oron. Du kan inte ens lägga en al till din livslängd. Alltså bekymren förändrar ingenting. För bekymren löser ingenting. Bekymren tar bara din nattsömn. Bekymren tar din hälsa. Hur många människor ber jag inte för som har fibromyalgi och högt blodtryck och ont i hjärtat. Och när jag ber för dem så hör jag oro och bekymmer. Oro och bekymmer. Oro för barnen. Oro för ekonomin. Oro för ålderdomen. Oro för sjukdomarna. Och så fyller det hela hjärtat. Och sen missar man sitt liv istället. Man kan inte förlänga sitt liv med oro, men man kan förminska eller man kan få kortare liv genom oron. Därför att oron öppnar för negativa krafter som skäl och bryter ner. Och därför säger Jesus att oron, släpp taget om den. Den gör ingen nytta överhuvudtaget. Släpp inte bara in den, utan vi måste gå på en annan väg som är trons väg, för tröstans väg. Vissheten om han är trofast. Kom aldrig lämna mig. Aldrig överge mig. Aldrig släppa taget om drömmarna som han har lagt i våra hjärtan. Och så säger han så här. Varför bekymrar ni er för kläder? Se på liljorna. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger det. Inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset. Som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Alltså jag vet att när jag börjar bekymra mig, då har jag lite tro. Då tänker jag, jag måste klara av det, jag måste klara av det, jag måste lyckas med det, jag måste prestera. Men om jag istället lyfter blicken och säger, Jesus, det är du. Jag tror på dig. Jag litar på dig. Jag vet att du kommer att hjälpa mig. Och så ger jag utrymme för Gud. För oron stänger liksom till för Gud att kunna verka. Men när tron fyller mitt hjärta, då får jag visdomens ord och kunskapens ord. Och så får man lösningarna och vägledningen. Därför oron stjäl Guds närvaro. Visst vet ni att det är så? Oron stjäl Guds närvaro. Och det blir svårt att höra från Gud. Och så måste man lösa det själv. Hur många gånger har vi inte löst våra problem själv? Får vi börja om från början? Vi får gå tillbaka till samma plats igen. För Gud vill bereda en utväg. Så vi blir mer och mer och mer beroende av Jesus i vårt liv och i vår vandring. Gud är trofast. Vad lite tro ni har, säger han. Varför har ni så lite tro? Varför är jag så liten? Och jag fick säga till Gud häromdagen, förlåt Gud, du har blivit så liten idag. Och problemen blev så jättehöga. Och vad ska jag göra med de här problemen? Jesus sa, tala till dem. Tala till bergen och de måste flytta sig. Tala till fikonträdets rötter. För ibland blir Jesus så liten. Och problemen så stora. Och lösningarna så långt borta. Och Jesus säger, tro på Gud och tro på mig. Tro på Gud, tro på mig. Och så säger Jesus så här. Bekymra er inte i fråga om de här sakerna. Fråga inte, vad ska vi äta? Eller ska vi dricka? Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet vad ni behöver allt detta. Det här tycker jag är trygghet. Det här är den djupaste formen av trygghet. Gud vet vad jag behöver innan jag bett honom om det. Det är för Gud vet vårt hjärta. Han vet våra tankar. Han vet vår längtan. Och jag levde i tro som ung med Jesusrörelsen. Och jag levde dag för dag så där att få bönesvar. Och så minns jag en dag, jag bodde i någon rivningskåp med några Jesusfolk där. Så stod jag en dag, det är ju 40 år sedan mer än det. Så sa jag, Gud, och idag skulle jag vilja ha prickig korv. Du vet sån här salamikorv, vad heter det på norsk? Sån här medvurst. Och så hade jag en speciell soppa som jag tyckte om som man blandade ut med vatten. Så jag sa, det här ska jag vilja ha, Gud. Det gick 20 minuter så knackade på dörren. Och en man kom från ICA som vi hade träffat långt tidigare. Och så säger han så här, Linda sa, Gud manade mig att jag skulle komma med det här. Och då var det exakt det jag hade bett om. Men det hängde inte ihop för mig. För det, Gud hinner inte. Alltså jag bad och så har det gått 20 minuter. Han hinner inte komma från ICA till mig på 20 minuter. Och Gud hinner inte verka i hans hjärta på 20 minuter. Det här måste vara något lurt, tänkte jag. Och då sa Gud så här. Förstår inte du, Linda, att jag vet vad du vill ha innan du har bett om det. Det här var bara en liten bagatell. Men det kändes som att jag fick en sån trygghet hos Gud. Gud vet vad jag behöver innan jag har bett honom om det. Men han säger, du måste gå på min väg, på andens väg. Du måste hitta den vägen där det inte är bekymmersvägen längre. Utan trons och övertygelsens väg att han är trofast. Vi kan kryssa genom mörka hav. Vi kan gå genom svårigheter och mörker. Men efter 40 år måste jag säga, han är trofast. Han är så trofast. Vi hade medarbetardagar och så kom min medarbetare fram som heter Göran Zetterlund som jobbar med missionen. Och för kanske 6-7 år sedan drygt så fick bara jag en vision att vi skulle göra ett center i Kolkata. Jag bara sa till Gud, eller han manade mig, vi ska göra ett center i Kolkata. Så när jag gick i Kolkata satte jag ner min fot så här och sa, här ska bli ett center. Det var mörkt, det var smutsigt, det var fruktansvärt i den där staden. Och nu stod min medarbetare i måndags och så sa han så här. Jag kan inte fatta hur vi har samlat in 5,5 miljoner på några år. Jag kan inte fatta vart det kommer ifrån. Och det kan inte jag heller för vi har inga pengar. Alltså men jag tänkte så här, det där var Guds trofasthet. Därför han såg de här barnens livssituation. Han såg den här nöden. Han såg allt det här. Och så bara sker det mirakler. Och ibland är det ganska bra att inte tänka efter så där. Mycket pengar har vi. Hur mycket har vi samlat in. Utan det är mycket bättre att tänka, Gud är trofast. Han kommer att försörja. Han kommer att hjälpa oss. Han kommer att ge oss ledning. Han kommer att komma med sina lösningar. För ibland när man börjar räkna efter blir man orolig. Då blir man riktigt orolig. Men när man blickar på Jesus tänker man, kommer han inte med korparna idag så tar han väl länkan. För Gud är trofast. Gillar ni min predikan? Gud är trofast. Och det här ska vi sända in i era hjärtan. För när Guds ande börjar flöda, utmaningarna kommer, då måste vi ha det här på insidan. Därför ibland när man har ekonomipersonal eller äldste så kan de ibland bli bromsklossar. Det är så för de ser det naturliga. Alltså de ser omständigheterna. Och därför måste vi hjälpa varandra och lyfta blicken och se. Vad säger Herren? Vad han för utvägar? Vad vill han göra i våra liv? Han säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Inte min egen rättfärdighet, hans rättfärdighet. Då ska allt det andra också tillfalla er, eller i andra översättningar, falla över er, följa er. Bekymra er inte för morgondagen. Alltså vi ska ta ansvar för morgondagen men inte bekymra oss för morgondagen. En väldig skillnad. Jag tar ansvar för morgondagen men jag vill inte släppa in bekymmer. Jag vet om att kanske imorgon ska vi betala skatter på 400 000. Om 3 veckor ska vi betala banklånen. Om 5 veckor så måste vi göra färdigt i Filippinerna eller vad det nu kan vara. Så jag skulle kunna bli riktigt, riktigt tyngd. Men jag vet att morgondagen får bära sin börda. Jag tänker inte bära den. Jag tänker bära den börda som är lätt. Och det ok som är milt. Därför att han som bor i mitt hjärta har övervunnit Satan, mörkret och världen. Det här är ju en vandring. Och vi behöver lära oss något av den här vandringen. Och jag tänkte snabbare ta två bibelställen som jag praktiserar då. Vi får ju lära oss allt det här mer och mer. Men vi kan i alla fall börja med att säga: Herre, det här vill jag praktisera för att få den här friden som övergår allt förstånd. Och det står i Filipperbrevet 4. Då står det: glädjer alltid Herren. Vet ni, jag tror inte på lycka. Lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar, lyckan får. Jag är inte mycket för lycka. Jag vill ha glädje. Lyckan, den har med omständigheterna att göra. Om du får pengar eller det löser sig saker. Glädjen ligger djupare. Den har sina rötter i Golgata. Rakt in i sonens hjärta. Där flödar en glädje. Ibland exploderar den så vi rullar på golvet och skrattar. Rolf Auke, han är i himlen nu. Hej Rolf. Men Rolf och jag, vi har haft många äventyr. Min man och jag, vi älskar Rolf Auke. Jag har haft så mysigt med Rolf. Och en gång skulle Rolf och jag åka till Finland och vara tillsammans med Rodney Howard Brown i 3 dagar. Och så var vi på de här mötena och så föll Guds ande. Alltså, det, vet du, vi bara rullade, vi bara skrek. Alltså vi skrattade så att jag hade så ont i magen. Och när jag tittade upp så såg jag tv-kameran rakt i ansiktet. Och sen var det så: ja, Rolf och hans ljushåriga fru. Ja, oh, Jesus. Vi har haft såna äventyr. Och Gunnar och jag och min man, vi var älskar Rolf. Alltså han var så välsignelse. Och han har varit en sån välsignelse för oss i Norge också. För han var så generös, så godhjärtad och så öppen för den heliga ande. Och därför finns det en glädje som är i Herren. Inte i omständigheter. Vi kan glädja oss i Herren fast vi inte har några pengar. Och vi har inte några grejer. Vi glädjer oss i Herren. För vi vet, han är min försörjare. Han är min herde. Han är min läkare. Den här glädjen, säger Jesus, kan ingen ta ifrån er. Orkar ni en stund till? Så säger han så här: glädje. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Han bor i ditt hjärta. Han bor mitt ibland oss. Han är inte långt borta. När vi tror på Gud så händer det något. Han kommer närmare. Han är alltid nära. Men vi får en medvetenhet om hans närvaro. Han är med oss. Han släpper inte taget om oss. Så vi varje dag: tack Jesus. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Tack Jesus. Åh, vi älskar dig. Vi älskar dig. Tack Jesus. Vi är bara nära. Hela tiden nära. Vi kan dra från den här glädjen. Han är nära. Och då händer det någonting. Bekymrar inte för någonting. Han säger: gör inte det. Släpp inte in det här. Jag berättade för eleverna att min dotter ringde mig i somras och sa att jag upptäckte en stor knöl i bröstet. Och på huden på knölen så är det ett stort blåmärke. Och jag har ju hört så många diagnoser. Jag har hört så många cancerdiagnoser. Så jag visste att det här var den värsta formen av bröstcancer, om det var den. Därför det är bara 1% överlevnad med den typen av bröstcancer. Så jag började direkt söka Herren. Och då kom den där stilla rösten. Du vet, Gud skriker inte. Han ropar inte. Stilla rösten. Och jag stod i lovsången och så hörde jag Jesus säga: var inte orolig Linda. Släpp inte in bekymmer. För det här är ingenting farligt. Och sen så ringde min dotter några dagar senare. Hon var ju väldigt orolig. Väldigt orolig. Så hon sa att hon hade varit hos en läkare. Och läkaren hade sagt så här: varför kom du inte tidigare? Och gav henne remiss. Akut remiss. Då händer det någonting. Då kom en plågoande. Och jag ska säga, det kom en sån stark plågoande. Så jag tänkte, det var intressant att se hur plågoanden arbetade. Därför plötsligt fylldes mitt sinne med döden. Och jag började tänka, hur ska det gå för henne nu om hon blir sjuk och dör? Hur ska det gå med barnbarn? Hur ska det gå med alla cellgiftshandlingar? På 5 minuter hade jag liksom glömt bort. Det här är ingenting farligt. Det bara slog emot mig. Plågoanden kom. Och jag kunde knappt stå i lovsången för det här plågoanden bara slog mot mitt sinne. Och då tänkte jag har en sköld. Och jag har ett svärd. Och jag har ett pansar. Så jag gick innanför det här pansaret och så bara prisade Herren, bara prisade Herren. Men jag släpper inte in någon oro. Men jag kände de här andarna. Och det är nyttigt ibland för oss som förkunnare att känna av vad människor plågas av. Ångest, tvångstankar, tankebyggnader, lidande, det var kraftigt. Och jag sa till Satan så här, att nu ställer jag mig i gapet för min dotter. Skjut på mig, men skjut inte på henne. Så höll jag upp skölden, namnet Jesus. Så böjde jag det här i Jesu namn. Och då... Så nu står jag inte här och säger åh, vi lever bara helt utan oro. Ingen oro kommer. Oron kommer alltid knacka på. Men du bestämmer om du öppnar för den eller inte. Vilken väg du ska gå. Och då fick hon ju gå till bröstcenter. Och det var ju mammografi och det var ju biopsi. Och det var ju alla möjliga saker som de gjorde då. Och då sa de att det var en knöl, men det var inget farligt. Nej, det var precis det som Gud hade sagt. Men även om det hade varit cancer så finns det en väg att gå med Gud. Där du och jag inte bryts ner. Där vi inte tappar tron. Där vi inte går under. Det finns alltid en väg. För vi vet vem som är med oss. Det är konungarnas konung och herrarnas herre. Kommer alltid att bereda en utväg. Kommer alltid hjälpa oss. Alltid omsluta oss. Och då säger Jesus så här. Istället för bekymmer. När du ska tro på mig nu så gör istället dina önskningar kända inför Gud. Med bön och åkallan och tacksägelse. Alltså sluta bekymra dig. Vi tittar på bekymret. Men istället för att vi ska lyfta bekymret och prata bekymret och ältra bekymret. Så tar vi istället och gör en önskning genom tron. Och önskningarna får sin näring ifrån Guds hjärta. Och så öppnas våra hjärtan och vi ser med Guds ögon. Och så ser vi segern, utvägarna och hjälpen. Därför önskningarna får sin näring från hans hjärta. Önskningarna får sin näring ifrån hans liv och löften. Och så säger Jesus så här genom Paulus och säger han så här. Att gör det genom bön och åkalla med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan. Era hjärtan och era tankar. Var står någonstans? I Kristus Jesus. I Kristus Jesus. Vara i Kristus Jesus. Och så säger Herren så här. Nu när du ska tänka på saker. Rikta ditt sinne mot det som är gott. Det som är rätt, det som är rent, det som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på sånt. Rikta dina tankar nu mot de önskningar som du har gjort kända inför Gud. Och så kallar vi på de ting som inte finns så som de fanns. För tron är en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det vi inte ser. Och vi tror inte på vår egen tro. Vi tror inte på våra egna gärningar. Vi tror inte på vår egen förträfflighet. Vi tror inte på utbildningar och sådana saker. Vi tror på honom som har dött och som har uppstått och gett sitt liv på Golgata kors. Så ikväll ska vi göra beslut i vårt hjärta. Jag har gjort de här besluten. För vi får utmaningar hela tiden. Sist när jag var i Filippinerna så kom telefonen. Nu har det brakat i Nepal. Barnhemmet har brakat. Jag visste inte om barnen var döda. Det var jordbävning. Alltså det är sådana utmaningar. Och man kan känna det bara slår mot det innersta. Och därför måste vi skydda det innersta. Och göra de här grundbesluten. Jag ska bevara mitt hjärta. Jag ska beskydda mitt hjärta. Jag ska inte släppa in orons andarna. Jag ska inte släppa in det negativa. För han som bor i mig är större än han som bor i världen. Vi har anledning att oroa oss. Jag ska inte stå här och säga att det inte finns oro. Men vi kan lösa det på ett annat sätt. Än att gå in i de här oroskrafterna och vågorna och strömmarna och lidandet. Och istället lyfta vår blick mot Jesus och börja tacka honom. Tack Herre. Så kanske du är här ikväll. Och du känner att mycket av ditt liv fylls med oro. Hur ska Gud kunna ge visioner för framtiden? Och drömmar om det finns mycket plats för oro i ditt liv. Och det kan vara oro för det materiella, för sjukdom, för barnen och diagnoser och allt det här. Vi vet att den här världen är ond. Men vi har en god Gud. Vi ska bryta den här oron i namnet Jesus. Och det kan hända att du ikväll har tankar som är som bara slår in mot ditt liv. Alltså det är som, nästan som en ångest i den här oron. Ett ältrande i oron. En bitterhet eller oförlåtelse. Du känner den här oron har en kraft och den stjäl glädjen ur mitt liv. Men ikväll ska den få böja sig. I namnet Jesus. Vi ska få våra ögon öppnade. För Herrens härlighet och närvaro. Tack Jesus. Så vi bara säger nu till orons makter. Jag talar till de här makterna som säger att mina syskon inte är värdefulla. Att de inte är värdiga att få sina behov mötta. Att de måste kämpa i egen kraft. Jag bara talar till de här krafterna som har nedvärderat syskonen. Och talar till dem att de är värdelösa, oönskade. Att Gud inte kan använda dem. När han har gett sitt liv för dem, så värdefulla är de. Han har dött på Golgata kors. Skulle han då inte bry sig om deras materiella behov? Så jag bara talar till de här lögnandarna. Böjer i namnet Jesus. Jag talar till de här orosandarna, ångestandarna, stressandarna. Böjer i namnet Jesus. Jag talar till de här krafterna som stjäl glädjen, stjäl kreativiteten, stjäl nyfikenheten, stjäl framtiden. Jag talar till de här makterna. Böjer i namnet Jesus. Böjer av knän. För konungarnas konung och herrarnas herre. För hans ord säger att vi ska kasta alla våra bekymmer på Herren. Andra Petrus brev. Vi ska kasta våra bekymmer på Herren. För han har omsorg om oss. Därför bekymrarna har en sån negativ kraft. Så vi kastar dem på dig nu Jesus. Det betyder inte att vi är ansvarslösa. Men vi tänker ge utrymme för dig att få verka i våra barn och barnbarn. I ekonomin och i vår hälsa. Vi tänker inte släppa in den här oron. För vi kan inte ens lägga till en dag till vår livslängd med vår oro. Men vi kan förkorta vårt liv. Så vi bara avsäger oss all oro. Vi avsäger oss alla bekymmer. Vi avsäger oss alla negativa krafter som har verkat i sinnet och i tankarna. Och det får böja sig i namnet Jesus. Och jag hugger av varje felaktig bindning till situationer där oron har trängt in. Där människor har talat oro och bekymmer. För vi har inte vår styrka i den här världen. Vi har inte vår vila i pengar. Vi har inte vår vila i vårt arbete. Vi har inte vår vila i det naturliga. Vi har vår vila i Jesus Kristus. I Jesus Kristus. Han är vår viloplats. Och ikväll ska vi lägga oss mot hans bröst. Vi ska lägga oss mot hans bröst. Och vi ska bara känna hans kärlekssmörjelse. För Herrens ande säger att det är väldigt viktigt för oss att få göra det här steget ikväll. Därför han har så många underbara saker som han vill plantera i ditt hjärta. Alltså han har såna planer för ditt liv. Och de kan inte förverkligas genom oro. De kan bara förverkligas genom tro. Vi måste säga som Maria. Hur i all världen ska det här gå till? Hur i all världen ska det gå till? Och ängeln säger, den heliga ande ska komma över dig. Hon hade kunnat öppna upp för oro, stress och bekymmer. Vad skulle hennes blivande man säga? Vad skulle föräldrarna säga? Vad skulle hederskulturen säga? Skulle hon bli stenad? Men hon visste att hon visste. Att han som hade gett orden hade omsorg om henne. Till och med att ängeln gick in i Josefs drömmar bara för att tala till Josef. Skulle inte Gud ha omsorg om dig? Om dina barn? Och därför måste vi bryta det här. För det står att när härligheten kom så hade det varit Guds ögon som skulle uppenbaras. Guds namn och Guds hjärta. Och vi ber dig nu Herre att när vi nu bryter med den här oron och bekymren. Så lyfter du oss på nästa nivå. Så vi kan se tillsammans med dig. Genom dina ögon. Och göra våra önskningar kända inför dig. Genom åkallan och bön och tacksägelse. Och jag tackar att vi får se nu. Nu ser du ditt barnbarn med upplyfta händer. Nu ser du din son som prisar Herren. Nu ser du hur pengar kommer att flöda in i ditt företag. Nu ser du att Gud kommer att ge lösning i det här kraschade äktenskapet. Där kärleken har försvunnit. Här finns det också lösningar från Gud. Och du undrar hur ska du göra i den här situationen. I den här sjukdomssituationen. Hur ska du göra också när du ska byta jobb. Hur ska du göra? Och oron har stulit i nattsömn. Men ikväll ger du utrymme för konungarnas konung och herrarnas herre. Han har omsorg om dig. Du är mycket värdefullare än fåglarna, än liljorna på marken. De kan inte prestera någonting. Skulle han inte ha omsorg om dig? Han som har skapat dig, han som har kallat dig, han som har avskilt dig. Kom nu, obraki nesika o nepregendo ko asiki a nesikantostrogi atrogeidia. Och jag bryter ano. All oro måste böjas ikväll, för Herren ska ha utrymme för sina drömmar, sina planer och sina tankar i våra liv. Och vi avsäger oss alla bekymmer. Förlåt oss Gud att vi inte har trott på dig. Förlåt oss Gud att vi nästan har trott på bekymren mer än på dig. Förlåt oss Gud för att vi har försökt lösa alla saker i egen kraft. Och vi har blivit trötta och på gränsen till utbrända. Och vi har känt att vi orkar inte tjäna dig. Men ikväll vill vi säga förlåt Gud, för du är en stor Gud. Och vi tänker från den här kvällen sätta vår förtröstan till dig. Inte till omständigheterna, inte till bankerna, inte till människor, inte till något som finns i den här världen. Det är du Herre som är vår källa. Det är hos dig som livet flödar fram. Från din sårmärkta sida flödar blod och vatten. Kom heliga kom heliga Åh, tack Jesus. Rashik nasiki nasipa i Herre Herren bara han bara löser ikväll kerosantoria keidokiria. Smörjelsen är över dig och han löser ut de här bekymmerskänslorna. Jag ser att det är flera här som blir helade också från värk i kroppen som har sin källa och sin rot i oro och ångest. Herren löser er ikväll. Han löser på insidan med sin varsamma hand, med sin kärleksfulla hand. Och han säger, var inte rädd min dotter. Jag har din livssituation under kontroll. Jag kan stilla stormarna. Jag vill att du ska bara luta dig mot mitt bröst och se rakt genom mitt hjärta. Jag kommer att bereda en utväg för dig. Du kommer att härda ut fast det är hårda strömmar emot dig nu. Och du ska inte simma mot strömmen. Du ska vila i mitt hjärta, säger Herrens ande. Och du ska få se, säger Herren, som jag löste Elias behov, kan jag lösa dina behov. Som jag mötte Jesu behov, när han stod med de små fiskarna och brödsmulorna i sin hand, så visste han att himlen skulle öppna sig och lösningarna skulle komma. Och Herrens ande säger att när Jesus hade behoven så var han så fridfull i sitt hjärta, så Gud kunde säga gå och fiska och få upp en fisk, och där finns pengen i fiskens mun. Det var en vila och en frid, för han visste, Gud är min försörjare. Jag behöver inte göra stenar till bröd, för himmelen konung ska låta servitörerna träda fram som himmelens änglar och betjäna mig. Kom heliga ande och låt den djupa friden fylla våra hjärtan den här kvällen. Den djupa friden som gör att vi kan ta emot mera utmaningar från himlen. För det stormarna kommer över världen. Men jag behöver ett folk som känner min frid, säger Herrens ande. Jag behöver ett folk som känner mitt hjärta. Jag behöver ett folk som kan se genom mina ögon, som inte låter begränsningarna hindra att säga sitt ja. Jag behöver ett folk som ligger på altarplatsen, som inte älskar sina liv så mycket att de drar sig undan döden. Och jag behöver ett folk, säger Herrens ande, som medvetet väljer nya prioriteringar, att välja mitt rike först och min rättfärdighet. För vi kan inte i den egna kraften åstadkomma någonting. Och Jesus säger, utan mig, utan fadern kan jag ingenting göra. Och vi säger till honom, utan dig Jesus kan vi ingenting göra, men med dig förmår vi allt. Så kom heliga ande, bara rensa bort all oro, rensa bort all oro, all trötthet, all den här tröttheten som har kommit med oro, all det här som har stulit livskraften och energin och kreativiteten och nyfikenheten och framtidshoppet. Bara rensa undan all oro i känslolivet, tankelivet och viljolivet. Bara rensa undan alla krafter som vill stjäla och bryta ner och slakta i vårt innersta. För ikväll ska vi komma inför himmelens tron. Nu flödar nu flödar Guds ande ljuvligt och underbart. Och vi bara känner hur oron släpper, bekymren släpper. Herren är här. Herren är här. Herren är här. Shaki, 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 shaki. Tvångstankar, shaki. Jag talar till tvångstankar. Allt detta tvång i tankelivet. Jag bryt i a o a med e si ki. Tarasente, tarasente. Böj dig ki atri, atri, atri. Åh, jag bara löser Guds tankar. Guds tankar är högre än våra tankar. Guds tankar är de goda tankarna, de milda tankarna, de kärleksfulla tankarna, framtidstankarna. För Herren säger till någon ikväll, jag har gett en framtid och ett hopp. Du behöver inte frukta, mitt älskade barn. Jag har berett en väg för dig. Jag har gått före dig, min son. Jag har gått före dig, min son. Och jag har trampat vägen. Jag har trampat vägen. Du har ingenting att frukta. Jag har gått före. Vila mot mitt bröst, säger Herrens ande. Och du ska få se hur lösningarna ska komma till dig. För jag vill att du ska vila på de gröna ängarna. Och du ska veta att det är jag som dukar bordet i fiendens åsyn. Och det är jag, min son, som låter bägaren flöda över. Jag tar det till mitt hjärta. Och jag vill att du ska veta att det onda som har kommit emot dig kommer inte ifrån mig. För det är bara nåd och godhet som ska följa dig i alla dina livsdagar. Och ibland har människor sagt, och du har tänkt också, att det onda som har skett måste vara Guds vilja. Guds vilja är alltid god, välbehaglig och fullkomlig. Men Gud kommer att hjälpa dig i prövningen. För att du ska veta att jag är klippan i öknen. Jag är försörjaren och mannat in i ditt liv. För jag för dig till en plats, säger Herren, där du ska bli mer och mer beroende av mig och se mina lösningar och mina utvägar. För jag är nära dig, säger Herren. Jag kan inte komma närmare än jag redan är, för jag bor i ditt hjärta. Och jag kommer att uppenbara mer och mer av min närvaro. Och det kommer att bli en trygghet som övergår allt förstånd. Därför en trygghet jag vill ge dig, min son, det är över allt förstånd. Förståndet förstår inte den här tryggheten, men ditt hjärta förstår tryggheten. Och du måste tala till ditt förstånd och säga, förstånd, tig stilla, för mitt hjärta vilar mot Guds hjärta. Och jag vet vem han är. Han kommer att rädda mig, han kommer att hjälpa mig och han kommer att bereda en utväg. Kom helige ande, kom, nu låter vi smörja sig. Och vi bara känner nu hur oron släpper. Det är någon som har problem med ögonen. Du har fått någon diagnos någon gång tidigare. Någonting är det. Men Herren bara tvättar bort den här oron för synen. Det bara tvättas bort. Och du ser genom Jesu ögon koppar ormen. Jesus bar din sjukdom, din ögonsjukdom på Golgata kors. Och ikväll tvättar han bort all oro. Och du finner frid i hans hjärta. Han har omsorg om dig. Dekretente, sekredoria, bregonaidi, etro, etro. Och det bara tvättas bort nu. Den här kvällen är en borttvättningskväll där vi tvättar bort all oro, alla bekymmer. Han har omsorg om oss. Han har omsorg om oss. Världen har inte omsorg om oss. Kanske inte människor heller, men han har omsorg om oss. Och nu ber jag att du ska hela alla sår som har kommit genom oro och bekymmer. Du ska hela alla sår som har kommit genom ångest och sömnlöshet. Du ska hela alla såren som har slagit in i själen och in i anden. Du ska läka ikväll med den heliga andes smörjelse. För det ska bli plats. För anden att tala in i våra liv. Det ska bli plats. Dendre koyo. Vi ska be låsångarna komma upp nu. För nu ser jag att det är en ljuvlig helande smörjelse. Och det blir som frid i ditt hjärta. Ikväll kommer den här friden. Ljuvliga friden, frid som övergår allt förstånd. Åh, han är med oss, han hjälper oss. Tack underbara, underbara, underbara Jesus. Vi älskar dig. Bara låt smörjelsen, han smörjer sig kväll ikväll. Vi bara låter smörjelsen, bara hela såren. Du kanske har vuxit upp med en bekymmer, mamma som har haft mycket bekymmer. Mycket sjukdom i hemmet, mycket våld, alkoholism. Och du har burit bekymmer inom dig. Hur ska det gå? Han tvättar ikväll. Och han lägger sina sårmärkta händer på din själ. Ljuvligheten strömmar rakt in i ditt liv. Och det strömmar från hans hjärta. Det strömmar från hans hjärta. Och vi kastar alla våra bekymmer på dig, Herre. Förlåt oss att vi har gjort dig så liten ibland. Och bekymren är så stora. Att vi har gett djävulen mera plats än vi har gett dig plats. Men vi tänker förlåta det här bli förändrat i våra liv. Vi kommer inte att låta våra hjärtan oroa oss på den här kvällen. Vi kan inte tro på dig. Vi tänker tro på Fadern. Tack Jesus. Känner du nu hur det bara tvättas bort? Bekymmer och oro som har tyngt dig. Den här tyngden släpper nu kväll. Orons börda. Jesus säger, jag bär din börda. Och jag har burit den till Golgata kors. För min börda är lätt. Och mitt ok är milt. Kom och bara sätt dig vid mina fötter, mitt älskade far. Och jag fyller ikväll en frid som övergår allt förstånd. Och han ska bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Och det flödar. Och nu ser jag någon som har problem med sitt barn. Se ditt barn genom Jesu ögon nu. Se änglarna som skyddar ditt barn. Den här pojken vandrar fortfarande i mörker. Men Guds ljus vilar över honom. Och Herren kommer att sända människor i hans väg. Som älskar Jesus. Han kommer att sända sina skyddsänglar runt ditt barn. Men om du öppnar upp för mycket bekymmer så löser du ut demoniska krafter. Men gör dina önskningar kunniga. Säg till Herren, jag vill att mitt barn ska tjäna dig. Jag ber att dina änglar ska beskydda min son. Jag ber att du ska sända kärlekfulla kristna hans väg. Det är min önskan, Herre. Och jag vill tacka dig, Herre, att den önskan kommer att gå i uppfyllelse. För du har lovat, Herre, att vad helst vi ber om i ditt namn, det ska vi få. Och vi har det vi har bett om innan vi har sett. Så kom heliga ande. Och nu ska du se dig frisk. Du ska se dig stark. Du ska se dig som en övervinnare och som en segrare. Du ska se dig genom hans ord och hans löften. För ikväll fyller Herren dig med en frid som övergår allt förstånd. Kom heliga ande. Nu ska jag öppna altarplatsen. Vi ska gå in i tillbedjan. Men jag vill be för dig som har fått sår av oro. Du märker att det har påverkat blodtrycket. Det har påverkat diabetes. Det har påverkat dina relationer i församlingen, i ditt hem. Och du känner att oron har blivit liksom en makt. Och du känner att det har blivit sår på insidan. Att du lätt återvänder till oron. När du pratar med människor så är du tillbaka till oron. Men ikväll kommer trons ande fylla ditt hjärta. Så imorgon när du öppnar din mun så kommer du att säga, Herren är med mig. Det här kommer att gå bra. Gud kommer att bereda en utväg. Det händer någonting ikväll i ditt hjärta. Och jag ska be att såren ska läkas. Vi möter så många negativa människor. Och Israels barn fick stanna i öknen i 40 år. Därför de var så negativa. Och så fyllde med bekymmer och oro. Fast Gud har gett löfte. Och ikväll ska vi be att Herren hela såren som har kommit av bekymmer. Och jag tror att flera av er kommer att helas i blodtrycket. Och diabetesen kommer att bli bättre. Fibromyalgi och värk i kroppen kommer att släppa. Mycket av det har med oro och bekymmer att göra. Men det kommer Guds ande. Och ni ska bara få komma och ställa här, ni som känner för det. Och så löser vi bara ut smörjelsen. Vi har en lång dag imorgon. En underbar dag då vi ska flöda med anden. Men jag känner att det här måste vi först ta itu med ikväll. Så vi inte ska bli besvikna på Gud. Kom heliga ande. Tack Jesus. Varsågod och bara kom fram och ställ det här om du vill det. Annars så bara fortsätter vi att be kollektivt. Men om du vill ha handpåläggning så bara löser jag dig från all oro och bekymmer. Och jag ber att helande smörjelsen ska få flöda. Åh, vi älskar dig, vi älskar dig, vi älskar dig. Åh, du tror, så ska du få se. Oh,
Salve till dina sår.